Jag är ganska övertygad om att ny teknik, AI och annat liknande kommer vara till jättestort stöd. Jag tror att det kommer förändra drastiskt. Om inte i skolan, så runt omkring skolan. In i arbetslivet.
Dissepodden fyller 10 år.
Jag heter Vilma.
Och jag heter Matilda. Och det är 10 år sedan första podden kom.
Vad kul.
Ja, verkligen. Ja. Och det firar vi med att träffa 2 personer som var med och som startade Dissepodden. Fredrik och Simon Helgesson, som är far och son.
Vi ska prata om Dissepodden och hur de ser på framtiden för dyslektiker. Inte minst vad AI kan göra. Välkomna Fredrik och Simon.
Tack.
Tack så mycket.
Kul att ni är här.
Ja.
Kul att vara här.
Har ni båda dyslexi?
Jag har.
Jag har inte det.
Nej, spännande.
Okej. Okay. Och vad gör ni idag?
Pappa, du kan ju börja.
Jag är vd för ett företag som utbildar chefer.
Coolt.
Över hela världen. En digital tjänst. Som är väl lite skälet till varför jag hamnade in på det här med den bakgrunden. Så det är det jag gör.
Jag studerar till naprapat. Så nu är jag på andra året. Så jag har några år kvar. Men det är väldigt roligt.
Ja, för du har ju faktiskt varit med i podden förut. Mm. Både som poddvärd och gästat medan vi har kört.
Ja. Mm.
Fredrik, du var ju med och startade Dissepodden när du var ordförande i Föräldraföreningen för dyslektiska barn, alltså FDB. Mm. Varför startade ni Dissepodden?
Simon har en äldre bror, 4 år äldre. Och vi märkte att han hade, det var svårt med att läsa och skriva i skolan. Och det gick så långt så att i 3:e klass så tyckte skolan att han skulle gå om en klass. Och vi som föräldrar visste inte vad dyslexi var. Vi hade ingen erfarenhet, men vi ställde ändå frågan. Kan det vara någonting annat än att han bara behöver mer tid? Kan det vara dyslexi? Mm. Och då svarade specialpedagogen, nej, absolut inte.
Oj.
Sen visade sig att han har ju brak dyslexi.
Och dyskalkyli på det.
Dyskalkyli också. Ah. Men det som var oturligt var att han faktiskt fick gå om. För att eftersom specialpedagogen sa på det sättet så... Ja, vi visste ju inte vad vi skulle söka hjälp någonstans. I det sammanhanget så insåg vi hur dålig kunskapen var. Mm. För vi gav oss inte. Han gick om en klass och under den trean han gick om trean. Mm. Då sökte vi själva rätt på en logoped och betalade själva och visade sig att han hade dyslexi.
Ja. Mm.
Och då var det ju så uppenbart att kunskapen var löjligt låg. När till och med specialpedagogen sa att han inte har dyslexi. Så då tog jag initiativ till att, eller jag började leta på nätet, var kan jag få stöd någonstans? Och då hittade jag Föräldraföreningen för dyslexiska barn. Och de var superbra. Och då var det 2 ungdomar som hette Gro Granqvist och Louise Lindqvist. Som hade startat ett sånt här UFF-företag. De båda hade dyslexi. Och så startade de det för att föreläsa.
Ah.
Och det på riktigt, med ett riktigt företag i slutändan. Så de åkte runt och föreläste. Så jag tog dit dem till Simons och Davids skola. Och fick alla lärarna att vara tvungna att gå dit som utbildning på kvällen.
Obligatoriskt. Ah. Mm.
Och på kvällen sa alla så här. Det här är fantastiskt. Nu förstår jag det här med dyslexi. Och nu ska vi... För de var jätteduktiga de här tjejerna med så mycket exempel och strategier som de själva hade liksom utvecklat.
Mm.
Nästa dag gick lärarna tillbaka och gjorde precis som de alltid har gjort.
Ah. Mm.
Och i det så tänkte jag så här, man måste vända sig till ungdomarna direkt. Lärarna tar för lång tid.
Mm.
Och då började jag samarbeta med Louise och Gro och FDB. Och vi sa så här, hur kan man nå ungdomar, barn? Och då kom vi upp med Dysappen och i den Dyssupporten.
Just det.
Bra jobbat.
Ja, verkligen. Och Simon, du var ju 14 år när du började som poddvärd för Dissepodden.
Precis.
Och hur tänker du kring betydelsen av Dissepodden för elever och unga vuxna?
Ja, alltså det jag kände var, jag föreläste ju också lite efter jag hade gjort poddarna. Och det jag märkte var att det var många som kände igen sig i det jag hade liksom gått igenom. Och där vi, alla problem vi snackar om att det är folk som verkligen har gått igenom dem. Så det kändes ju som man gjorde en skillnad på sätt och vis. Och jag kan ju också säga för mig själv så var det som jag var ju 14 år, så jag vågade inte säga till lärare när han var liksom så här, nej, du får inte hjälp eller så här, vi gör det på mitt sätt. Så Dissepodden för mig var ju liksom som att jag kunde verkligen säga vad jag kände och tyckte. Och jag har ju outat mina lärare liksom i den. Och det gjorde jag fick ju liksom lite power. Och jag tror att jag var också, att jag var så rak och sa att de här lärarna, de suger, de är inte bra.
Lyssnade de på podden?
Ja, några, de bra lärarna.
Okej, okay. Men det var ändå
de, jag tror att de dåliga visste inte om det heller, att jag hade okay. en podd.
Du kanske borde ha sagt det, så att de bara, lyssna här, så jag är jättebra.
Jättebra podd. De skulle fortfarande sätta betyg på dig i högstadiet.
Ja, exakt, så det är kanske
ingen bra idé.
Men då kände jag ju liksom att, så här, att jag tror många kunde känna då att så här, gud, han bara säger vad han tycker liksom, om de här lärarna, och lärarna är dåliga. Och det kanske var lite så här att de kände också att nu kan jag säga till en lärare kanske.
Ja, häftigt. Varför behövs dissepodden fortfarande, tycker ni?
Det är ju fortfarande ett problem att elever, i alla fall alla personer i världen liksom, med dyslexi, även om det är jobb eller skola, får ju inte den hjälpen de behöver. Och att ni två sitter där och pratar om de här ämnena gör ju verkligen att folk också fortfarande får en liten kraft, den här power, att kunna liksom säga till och känna sig förstådda, att det inte är de ensamma. Vilket det är ju ett otroligt bra hjälpmedel.
Jag tror också att dyssepodden för ungdomar, tror jag, just den här känna igen sig, att inte känna sig ensam med det och inte våga säga det till Kymet. Det tror jag var den största vinsten. Och vi hade ju folk som kom fram till dig efter föreläsningarna och ville ha autograf. Och så säger mamman så här, det här är jättebra, för vi har inte kunnat prata om det här hemma, för det har varit så känsligt med sonen eller dottern. Så jag tror att just det här igenkännandet såg vi väldigt mycket positivt med.
Ja, gud vad fint.
Ja, Och 10 år har ju gått fort, men samtidigt, verkligheten har ju förändrats mycket vad gällande utvecklingen av hjälpmedel för dyslektiker.
Och Fredrik, du jobbar ju med att hjälpa chefer utvecklas. Så du är lite av en expert på AI och andra digitala pedagogiska hjälpmedel. Vad är användbart för att stärka dyslektiker i skolan och arbetslivet?
AI är fortfarande väldigt tidigt. Vi har ju haft AI den formen vi ser nu. ChatGPT var ju först ut, och det är väl, vad är det, 4 år sedan nu? Det är 4 år sedan. Och jag måste säga det, att utvecklingen går ju väldigt, väldigt snabbt. Så det är väldigt svårt att förutsäga var vi hamnar. Men man kan redan idag säga att det finns ju, och Simon har ju liksom testat det här även på sina preparat, alltså på högskolenivå. Att det finns ju sätt som kan underlätta just med AI-agenter och flera andra typer av verktyg. Och det tror jag också, jag tror att det finns en väldig fördel om skolorna också börjar hjälpa alla egentligen, men särskilt de som har någon funktionsvariation. För det här är ju otroligt värdefullt när du kommer ut i arbetslivet.
Ja.
Jag har ju haft medarbetare som har kommit och sagt till mig när de hör att jag föreläser eller jobbar med dyslexifrågor. Så jag vill inte att resten i teamen ska veta det här, men jag har dyslexi. Så när du kommer upp som vuxen och kommer in i ett företag och inte ens då vågar säga, då blir det ett jättestort problem. Så att jag tror att det här med att få verktyg med sig tidigt, det tror jag är otroligt värdefullt. Vi såg ju under tiden när Simon gick i skolan, när AI inte fanns, hur svårt det var redan då att få text-to-speech, att han skulle läsa in svaren på ett prov. Vi fick ju kämpa jättehårt för alla de här enkla sakerna. Så att om jag ska ta med mig den erfarenheten, så tror jag det kommer finnas ett motstånd från skolan, tror jag, när det gäller AI. För lärarna ser det som fusk.
Ja, det finns det definitivt.
Exakt. Men bara det att man skulle få lyssna på en bok istället för att läsa den, det betraktades som fusk när Simon gick i högstadiet. Så att jag har inte jättestora förhoppningar på att lärarna ska ta initiativet till det här. Tyvärr. Det är bara baserat på erfarenhet. Däremot så tror jag att föräldrar och barn tillsammans, när tekniken är så enkel, kan göra underverk för hur man pluggar, hur man lär in, hur man tar sig igenom texter. Det finns massor med verktyg.
Och Simon, vad har varit viktigt för dig vad gällande läsning och skrivning nu när du både dels pluggar som naprapat, men också i arbetslivet och framtida arbetsliv?
Ja, alltså, det är ju en stor fråga. Jag läser ju inte så mycket.
Nej.
Heller inte liksom kurslitteratur eller någonting sånt.
Nej.
Vi kommer ju lite in på AI sen i nästa avsnitt, tror jag. Men det är ju liksom, jag försöker ju lära mig väldigt verbalt och diskussionsaktigt. kan man säga. Mm. Och jag är inte en stor läsare i böcker heller.
Nej.
Men lyssna på saker älskar jag.
Ja.
Som poddar och jag kan lyssna på böcker ibland. Men så jag, det har inte ändrat sig så mycket från när jag var ung egentligen. Nej. Jag liksom läser och lyssnar.
Bättre verktyg bara.
Bättre verktyg, mer verktyg, mer ja, möjligheter.
Ja. Ja, men verkligen. Om man använder det på rätt sätt så är det bra.
Precis.
Det finns ju en stor oro över att AI ska ta över jobben. Hur tänker ni kring det? Hur kan man använda AI så att den arbetar för oss istället för att ta över våra arbeten?
Vi pratade lite om det innan. Jag tycker du hade en bra tanke där med det här med att ta över jobben.
Ja, alltså man har ju hört det. Det är ju en väldigt stor liksom, frågeställning att AI kommer ta våra jobb. Och jag tror att de jobben som är väldigt monotoma kommer försvinna.
Ja.
Kanske för det bättre.
Ja, så det kanske är lika bra.
Ja, alltså jag tror att de här jobben där verkligen det är den här personal touch finns. Alltså så här, som en fysioterapeut eller en naprapat eller folk som jobbar i serviceyrken. Vi gillar ju fortfarande människor att ha den här personen som kommer fram till oss och tar vår beställning. Man har intryck, man har frågor, man konverserar. Det, om de jobben ska försvinna, då blir det liksom problematik i samhället tror jag.
Ja.
Men alla de här liksom andra jobben som kan bli automatiserade, det kanske för det bättre, liksom. Känner jag.
Ja.
Jag vet inte, du tänker pappa?
Ja, men nu tänker jag så här, det här är det som jag på något sätt jobbar med mina kunder. Idag är det så att det är mer det är spekulation att jobb ska försvinna. Vi har ännu inte sett att jobb har försvunnit. Om ni hör de här vd:arna, Meta och alla som går ut och säger att nu ska vi ta bort 10% av arbetsstyrkan för vi har AI. Mm. Det är bara ett sätt att spara pengar där de sätter ökat krav på de anställda. För än så länge har vi inte sett den här produktivitetsförbättringen.
Mm.
Däremot så tror jag i alla teknikskiften, om ni tänker, ni är ju för unga för det. För internet har funnits hela ert liv. Men alla de här teknikskiftena, då förändras karaktären på jobben. Men det behöver inte försvinna jobb.
Mm.
Utan om du till exempel har de här monotona uppgifterna så kan du istället ägna dig åt mer kvalificerade uppgifter. Så jag tror att det kommer ske en förändring och det kommer kräva förändringsbenägenhet hos oss i yrkeslivet. Men jag tror inte på den här doom and gloom att alla ska försvinna så mycket jobb.
Mm. Tror ni att i så fall kommer komma nya jobb också i och med det här? För annars så blir det ju inte så bra.
Jag har ju redan ett som kom direkt, prompt engineer. Svårt ord.
Ja.
När man ska tala om för en AI att göra någonting, ge en instruktion. Till exempel, du är lärare, eller som jag har gjort. Jag har en client research assistant. Jag har sagt så här, du är en research analytiker. Du ska hjälpa mig med research och du ska göra på följande sätt. Jag vill ha det här formatet. De här källorna, det är prompting. Det vill säga instruktionen till AI:n, det är prompt. Och så kallar man det engineering, ingenjör, promptingenjör. Det var ett yrke som kom ganska snabbt, eller en roll som kom ganska snabbt.
Vänta, så den matar bara in vad du vill ha?
Du matar in och talar in om för AI vad du vill ha ut.
Men vad gör människan då?
Människan, i mitt fall, när jag har gjort den här instruktionen till den här agenten, då kan jag bara skriva ett företagsnamn som jag ska träffa och behöver research på. Och på 2 minuter så har jag all den informationen inhämtad från nätet, presenterad i ett rätt format för mig. Det tog mig förut 45 minuter kanske. Att gå själv och söka upp på olika ställen. Så det är ett exempel. Ett nytt yrke. Ett exempel på hur man kan använda det.
Ja.
Jag kommer att tänka på det här med det jag sa lite innan med human touch. Att det är liksom de yrkena kommer att vara kvar. Ni kanske har hört om det AI-musik.
Ja.
Som har blivit tränad. Jag vet inte om du har hört det pappa. Ja. Och man märker ju direkt när det är en AI-låt. För det är någonting som är off.
Ja.
Det är ju någonting som liksom försvinner ur det här liksom, där det kan bli liksom så här det här mänskliga felet.
Ja, men det liksom, det låter som att det är för mycket autotune.
Typ. Exakt, det låter liksom nästan för perfekt. För att den träffar ju allting som vi gillar.
Ja.
Men när det tar bort det så försvinner det här allt det här liksom, egentligen det vi gillar. Det här som blir, det blir som fel i låtar. Mm. Det låtar som har personlighet, det försvinner ju.
Ja.
Det blir det här generiska. Så här låter bra, nu kör vi på det.
Jag tror det kommer finnas en motkraft. Och det vet jag redan idag.
Liksom. Mot AI?
Ja, och det här som Simon pratar om.
Mm.
Att vi vill ha det human touch, mänskliga, på vissa saker. Musik, I vårt fall, mitt företag som jobbar med redaktionellt material till chefer, då har vi gjort en ordlista som våra writers ska undvika ord, för det kan uppfattas som AI.
Aha.
För att vi vill att det ska vara, kännas att det här är en person som har skrivit, det finns ingen AI. Och det finns ju vissa sådana saker som AI gör väldigt mycket när det gäller ord, ordval och formuleringar. Och vi undviker det.
Mm.
Och det tror jag är ett exempel på vad vi kommer se mer av.
Vad tror ni, kommer livet att bli enklare för dyslektiker framöver?
Ja, det är en bra fråga. Mm. Det beror ju såklart på om man tänker liksom utifrån studier med lärare. Och om de kunde liksom... Det är ju fortfarande problem att vissa lärare liksom, man hör ju det att de vill inte ge hjälp. Att om det löser sig så tror jag att det är en stor möjlighet att allting liksom blir mycket bättre. Vi som dyslektiker eller folk med funktionsvariationer allmänt har ju tillgång till alla de här hjälpmedlen. Så vi har ju redan löst våran del. Nu gäller det ju bara att liksom personer som faktiskt ska lära oss måste ju ta sin del, andel av problemet.
Ja, jag sitter och funderar på vad jag ska lägga mig någonstans i det här. När jag var ordförande i FDB så träffade jag mycket skolpolitiker och jag träffade generaldirektören på Skolverket och alla de här personerna. Jag sa rakt ut till dem att det här behöver inte, det här är inte hjärnkirurgi. Det är enkla saker där man bara behöver se individen, man behöver få hjälp och lyssna, text to speech och tvärtom. Och att det ska vara så svårt att det där ska komma in i skolan. Jag har fortfarande väldigt svårt att förstå det. Men jag tror, tyvärr, baserat på mina erfarenheter, att det där kommer ta lång tid. Men jag är ganska övertygad om att ny teknik, AI och annat liknande kommer vara till jättestort stöd. Jag tror att det kommer förändra drastiskt. Om inte i skolan, så runt omkring skolan. In i arbetslivet.
Jag tänker att det kan vara ett väldigt bra alltså, hjälpmedel i plugg. Men jag tycker att det försämrade ganska mycket när jag gick i gymnasiet. För då slutade de ju lita på alla elever. För att de tänkte att alla fuskade och använde AI. Och då så fick man ju till exempel inte skriva hemma längre på uppsatser. Och så här. Och det var ju det så jag gjorde. Alltså jag skrev ju hemma för jag hann inte i skolan liksom. Så då blev det ju väldigt mycket sämre för mig. Men om det skulle användas på bättre sätt och att det blir mer accepterat och att man kanske kan hitta sätt att komma runt det. Alltså inte att fuska utan att lärarna litar på folk eller att det inte används så. Då kan jag tänka att det kommer bli mycket bättre.
Forskningen visar ju redan nu att om du inte går och frågar AI direkt. Alltså du ger inte en instruktion direkt utan du sätter dig själv. Och tänker igenom det du ska skriva eller det du ska uttrycka och sätter bara några stolpar själv. Sen går och använder AI så kommer du uppleva så mycket bättre resultat. Dessutom har du inte lagt ner hjärnan. Så jag skulle önska att skolan tidigt lärde sig de här sakerna så att man på rätt sätt kunde guida eleverna. Och sen måste jag bara säga det. För när ChatGPT kom först och det började prata om fusk. Då var det en professor nere i Lund, en kvinna som otroligt klok. Hon sa så här på en paneldebatt, så här, jag förstår inte vad alla pratar om att det är fusk. Jag förväntar mig att mina elever använder AI, men jag har höjt kraven. Jag förväntar mig att de ska använda AI, men då kommer kraven vara högre också. Och det är mycket mer
rimligt
realistiskt. Hur ska du annars kunna bevaka om fusk i en digital värld? Det går ju inte.
Hur tänker ni kring vad som behöver göras för att stärka dyslektiker idag och framåt?
Ja, men alltså, som vi sa lite innan att som till exempel podden finns här. Det gör ju verkligen att ni sitter och pratar om ämnet, ni pratar om dyslexi. Det stärker ju folk att kunna våga gå fram och säga att de har det och att det är inget fel med det. Och att det inte blir liksom sett som något negativt. Och sen också med det här med hjälpmedel och allting, att det finns och att lärarna liksom ser den gör ju att det stärker en som har dyslexi. Att liksom, vi är en vanlig person, vi får bara hjälp, vi behöver bara lite extra och det är inget konstigt.
Jag tror att det går långsamt i skolan av många skäl och därför tror jag podden och det dyslexiförbundet gör att på något sätt få elever att känna sig mer stärkta i sin roll så att man kan bli en kravställare. Dels få tips på strategier så man kan gå till sin lärare och säga det. Jag tror att man behöver båda två. För jag tror att det kommer gå för långsamt om inte man sätter krav på skolan. Och man ska våga ta de fighterna, för det är fighter. Och det är framförallt föräldrarna som måste ta den fighten, vilket är helt absurt egentligen. Men det är det enda sättet att påverka och driva en förändring i skolan.
Och tack så jättemycket Simon och Fredrik Helgesson för det här spännande samtalet.
Tack själv. Tack för att ni bjöd in oss och uppmärksamma 10-årsjubileumet. Jag hade ingen aning om att det här.
Nej. Tänkte tillbaka på lite så här. Har det redan gått 10 år?
Ja, det är galet.
Det känns jättekonstigt. Ja.
Och tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor? Kontakta oss på forbundet@dyslexi.org, på vårt Instagram eller Dyslexiförbundets Facebook. Dyssepodden görs numera av Dyslexiförbundet.
För att inte missa några avsnitt, följ Dyssepodden på Spotify eller där poddar finns.
Ha det bäst!
Vi hörs i nästa avsnitt!